De brukar säga att människan är ett vanedjur. Och redan när jag var yngre än vad jag är nu hade jag vissa sådana tendenser att sätta mycket hårt invanda rutiner. En korma från Indien på vägen hem från jobbet på fredagar och en genomgång av Gävles second hand butikers skivbackar lördag förmiddag. Samma sak varje helg. Men ju äldre jag blir desto mer invanda blir också rutinerna. De tar sig nästan mer uttryck av ritualer. Jag och min fru delar tematiskt in veckan i olika dagar där varje kväll har sin egen särart. Måndagar ser vi icke-engelskspråkiga tv-serier. Tisdagar en rolig, kort tv-serie. Och så fortsätter veckan. När ritualen faller, som den gjorde under min och Daniels turné, kan jag överhuvudtaget inte sova. Skönt då att vara tillbaka i vardagens lunk. Och där råder följande. Oavsett vilken kväll det är på veckan avslutas den med Rapports 19.30-sändning. 25 minuter, nyheter och väder. Inte live då, jag lägger mig inte 7:30 utan jag ser det på SVT Play. Det sista jag ser varje kväll är SVTs meteorologer som tryggt guidar mig igenom det som komma skall. Och man lär sig deras egenheter. Per Stenborgs slipsnål och på utandning tillbakapassande Lisbeth. Nils, väder Nils Holmqvists unika förmåga att läsa vädret som en crooner. Eller varför inte Diana Bajic som enligt både min svärfar och fru alltid har lite sämre väder med sig än de andra meteorologerna. Att diskutera meteorologer och väderprognoser med en annan spanare, det är en fröjd. Vilka har vackrast handrörelser, bäst väder eller tryggast leverans? Att slå på P1 och pricka sjörapporten är en fröjd. På Sveriges Radios hemsida finns en timmeslång sändning där bland annat Lisa Frost, älskar Lisa Frost, läser sjörapporten över cellomusik från Radiosymfonikerna. Det är soundtrack jag vill ha på min begravning. Nu blev det märkligt personligt det här, men väder är, trots vad klyschan påstår om att tala om vädret, alltid personligt. Nu handlar inte meteorologin om att göra så att jag kan sova gott om natten. Dess värde för att planera vårt samhälles kommande behov upp till 10 dagar i stöten är enormt. Och hur denna vetenskap har kommit att bli till handlar dagens avsnitt av Historiepodden. Med mig, Robin Olofsson, har jag det svenska historiepoddandets egen John Polman, Daniel Hermansson. Och på min skärm ser jag ett högtryck som gör att välkomnandet till dagens avsnitt sannolikt är varmt. Tydligheten i förklaringarna är klara till halvklara, men humorn kommer tyvärr att präglas av duggregn, dis och dimma. Nu kör vi!
Jag höll på att säga varmt välkomna, men det... Ja, det är väl det ni ska vara här förstås, ja. Det här ämnesvalet var väl bara en tidsfråga egentligen.
Ja, jag har haft det på kanske-listan länge.
Mm, jag kan tänka mig det. Du har ju, eller Robin har ju en djupt osund relation till väder och till meteorologer, får man ju konstatera här. Ja, men så är vi ju. Du vet ju vilka alla är och vad de heter, det har du gått igenom här nu. Och ja. Vad de är bra på, olika bra på och olika roliga och så vidare.
Mm.
Den du utsåg mig till här nu, John Polman.
Ja.
Det är den enda meteorolog som jag kan namnet på i hela mitt liv, eftersom han var den enda som var meteorolog under hela ens uppväxt. Men det känns som att om du har en dålig dag så blir den bättre om rätt meteorolog dyker upp i rutan på kvällen. Och det är ju helt otroligt det här egentligen, att man kan hänga upp. Och det,
lägsta nivån är hög. Det är sällan man tänker, åh nej, inte. Förutom Diana då, men hon är ju jättebra, men hon har alltid lite sämre väder med sig, påstår människor i min närhet.
Ja, det här kan ju inte stämma, vet du. Ja, men den knäppaste episoden är ju ändå det här med Väder Nils, som visade sig lyssna på podden.
Mm.
Och han stannade ju dig när du höll på att mecka med en cykel en gång efter att du hade stressat som en galning till Acast för att hinna till en studiotid.
Tunnelbanan stod still.
Ja, Okej. Okay. Ja, det var ju mycket upprymd i alla fall sen när vi skulle spela in. Och ja, du höll på att förklara förvirrat och väldigt osammanhängande om någon Nils som du hade stått och utbytt komplimanger med.
Tittarna brukar ju tycka det är ganska spännande när någonting går fel. Och jag är beredd att hålla med om att det är ganska spännande när det händer någonting oväntat.
Och jag fattar ingenting. Väder Nils, förtydligar du som om det skulle vara det mest naturliga i världen att känna till vem den här karen var. Och själv tittar jag ju knappt på nyheter på SVT alltså. Och när jag gör det och det är vädret som kommer, då zoomar jag nästan alltid ut. Det är ju bara midsommar och jul som jag är minsta intresserad av väder överhuvudtaget, vad det ska bli. Mm. Och det har aldrig hänt någonsin att jag har observerat vad någon meteorolog heter. Så vi är på helt olika nivåer här. Den här gången, när det gäller just det här, så kan det inte vara jag som är den onormala, känner jag. Hur som helst så var jag tvungen att kontakta Väder Nils förstås då, inför din svensexa. Tvungen, det var inte så att det var jobbigt. Han var ju supertrevlig. Och be honom då att spela in en hälsning till dig, till den här svensexan. Det gjorde vi med lite,
det var fem plus.
Med lite annat folk också. Ja, det var det ju verkligen. Han levererade ju det här verkligen. Jättebra och kul kille. Och jag tror inte att jag vet inte vem jag hade kunnat fixa fram som hade gjort dig lyckligare.
Nej.
Ja, det är om jag hade fått till någon form av hälsning från Stefan Zweig på andra sidan.
Ja. Ja, det vore. Det kanske vi ska ha med ett medium någon gång i podden som ser vad Stefan Zweig går att säga om saker. Mm. Sen tycker jag att SVT:s meteorologer, hela bunten, håller mycket hög klass. Nitsan, Pia, hela gänget, det är 5+.
Piff och paff och puff och tjo och sim. Allihop är jättebra.
Ja. Innan vi vrider tillbaka det stora hjulet som avgör vart i historien vi börjar prata om meteorologin, konsten att förutspå vädret, så har jag en fråga till dig.
Mm-hmm.
Vi brukar ju inom historievetenskapen, jag och du, men också den bredare historievetenskapen, väga aktörer mot strukturer. Hur stor roll spelar den enskilda aktören? Hur ser Sveriges historia ut med eller utan Gustav Vasa? Skulle det vara samma rike med en annan Vasa-liknande aktör på våra pengar, eller skulle det vara en helt annan historia? Skulle vi vara danska och så vidare? Det är ju grundfrågan. Sen kan man gå vidare och börja ställa olika strukturer mot varandra. Är ekonomiska strukturer viktigare än ideologiska och sånt där? Och frågan som jag vill ställa då är följande. Tillskriver vi vädret nog stor roll i de historiska förklaringsmodellerna?
Det tror jag inte. Det är klart att ofta så beskrivs det ju i förbigående att det hade blivit missväxt och det har ställt till på en massa olika sätt. Men det fördjupas ju sällan. Det är mer ett torrt konstaterande liksom av väderförhållandena. Men de spelar ju faktiskt jättestor roll för människans tillvaro och kan slå sönder planer.
Ja, det var lite det jag tänkte. Armfält kanske tar Trondheim innan Karl den 12:e dör utan det tunga norska regnet. De allierade, vinner de kriget utan regn och ovanligt bistra vintrar i Sovjetunionen? Blir revolution i Frankrike utan några magra somrar?
Mm.
Det vet vi inte.
Nej, men allt sånt här spelar ju roll förstås, och det är därför jag nog vill svara att vi borde tillskriva vädret större betydelse än vad vi har gjort. Och vi kommer ju att prata mer väder i framtiden, det tror jag, i mer så att säga avgränsade områden när det har orsakat diverse katastrofer. Till exempel när vi pratade om svälten på Irland, när potatisen gick under, eller vad man ska säga. Det var ju väderleksförhållanden som spelade roll där också.
Absolut.
Och det var ju hundratusentals människor som dog, och det var miljoner som emigrerade till USA och tog med sig sin kultur, och det i sin tur påverkade den amerikanska kulturen och så vidare. Så att, och har fått spridningar över planeten sedan dess. Så att det är ju mycket som påverkas av väder och vind, och i förlängningen förstås också klimat och så, som man inte alltid tänker på. Det är också franska revolutionens utbrott sägs ju då bero på de här missväxtåren. Det är förstås en förklaring. Men de i sin tur kan ju mycket väl visa sig ha berott på ett vulkanutbrott på Island något år eller två tidigare.
Ja.
Och det är ingenting som brukar stå i diverse uppslagsböcker som avhandlar franska revolutionens utbrott.
Det börjar med ett vulkanutbrott. Det ska vara ett elegant sätt att börja den berättelsen.
Mm.
Intressant.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Vädret har ju förstås alltid haft människors uppmärksamhet.
Mm.
För riktigt, riktigt länge sedan, om man använder det högst oakademiska begreppet grottåldern, då försökte man förstås förklara vad som hände hela tiden. Det måste ju ha funnits något slags system eller logik över det hela, tänkte man. Kanske kunde man få ett önskvärt väder om man bara dyrkade rätt gudar också då.
Just det, dansade rätt regndans.
Mm. Erik Durschmid har ju skrivit boken Vädrets makt, och han skriver så här i inledningen: man kan lätt tänka sig den skräck som den primitiva människan kände när dagarna blev kortare och kallare och nätterna längre. Hon måste ha undrat, kommer solen någonsin tillbaka?
Mm.
Är det därför att undra på att människan har betraktat vädret som något övernaturligt? Något som tillhör det godas och det ondas värld? Meteorologiska fenomen har alltid förknippats med det gudomliga eller det djävulska. Våra förfäder bad till himlen om råd, åkallade helgonen och led under katastrofer som kom från ovan.
Mm.
De använde grodor och almanackor för att få kunskap om regn och solsken. De knäböjde framför bilder och skyddshelgon i bön om livgivande vatten. eller för att få stopp på det vatten som höll på att dränka dem. De kunde göra vad som helst för att blidka himlens makter.
Så var det.
Ja, jag säger inte att det är så, men vädret spelar ju roll, men man kanske inte ber om bättre väder nu för tiden. Däremot kan man ju påverka vädret med diverse kemiska. Jag vet inte exakt hur det här går till, men det är ju ett känt faktum att inför invigningen av OS i Moskva 1980 så hade ju ryssarna bombat himlen då med någon slags kemiska substanser som gjorde att det inte skulle regna just då. Man hade väl liksom bombat molnen så att de skulle regna färdigt tidigare, eller hur det var?
Ja, precis. Man kan manipulera det till viss del, men det är omständigt och dessutom...
Dyrt.
Ja, dyrt och inte... inga resultat garanteras.
Nej. För att försöka analysera och förutsäga vädret så var det förstås sumererna först.
Mm, som
det
alltid.
Är de nästan alltid, ja. Och de försökte ju göra prognoser genom att observera tecken i atmosfären och sånt där och hur planeterna rörde sig. Och började få lite kläm på det där.
Exakt. Och att läsa molnformationer, förändringar i vinden eller hålla koll på djurs beteende, det är ju någon sorts allmänmänsklig, uråldrig metod för att hålla koll på huruvida vädret håller på att förändras. Och det är ju i något avseende en nödvändighet redan för jägare och samlare, alltså före sumerernas högkultur, att ja, men, tror inte man har det där nästan kroppsligt? Du vet, när man är ute och man känner i magen att nu kommer en storm.
I magen?
Ja, men alltså när molnen förändras och...
Ja, men då är det väl med ögonen du observerar det här?
Jo, men allt det där blir ju en sorts kroppslig känsla av att nu händer det någonting, nu kommer det någonting. En sorts insikt av att jag måste söka skydd för vädret nu.
Ja, jo, så är det nog. Vi är bara lite oense om vilken del av kroppen där som känner av det här.
Okej, absolut. Om vi placerar Daniel Hermansson mentalt i SVT:s Muren-mur och han får följande fråga nu. Vem skrev Meteorologica? Det verk som i 2000 år präglade vetenskapens syn på meteorologi. Då ser vi att det här, det kan inte Daniel säkert. Först lutar han sig lite bakåt, munnen lite öppen, nästan förorättad över frågan. Men sen börjar han tänka, okej, det är en grek. Det måste det vara. Så vilken gissning är mest sannolik? Vem skrev mest? Vem hade längst inflytande? Nu trycker han på knappen. Kattis Sahlström säger... Daniel. Och med vissa spår av tvekan i rösten säger Daniel Aristoteles. Det är rätt.
Mm. Det här har ju inte riktigt hänt, men det har nästan hänt fast med andra frågor kan man väl säga.
Det är ju ingen högoddsare att det är Aristoteles som är grundpelaren här.
Nej, det är ju en bra gissning. Sen är det inte säkert att man skulle våga trycka och svara där, för om man har fel så flyger poängen över till den andra. Men om det är en sån här duell som är efter snabbomgångarna, då skulle jag ju gissa på Aristoteles.
Just det.
Ganska troligt, för han har ju då varit med och borrat i nästan allt. Det är precis så nästan som med sumererna. Han är ju ofta först också, åtminstone när det gäller att alltså efterlämna material.
Ja.
Sen kanske andra har varit före honom, och så var det här fallet med, för han hämtade mycket information från egyptierna och babylonierna.
Mm.
Men han gav dem cred också och så, men han förpackade ju i en text som sagt som överlevde längre än vad deras grejer gjorde kanske.
Exakt, och som det nästan alltid är så har vi vissa så här försokrater också, Anaximander och Anaximenes tyckte att vädret var intressant och viktigt, och de skriver flitigt om vädret i sina skrifter. Även skalder som Homeros, om nu Homeros fanns, skriver flitigt om vädret. Dock föredrar Homeros de religiösa förklaringarna. Men deras inflytande går inte att jämföra med Aristoteles inflytande.
Nej. Och vad som också gör debut här då är ju själva begreppet i form av titeln.
Ja!
Meteorologica.
Mm.
Meteos luft eller egentligen allt som kommer från himlen, menar man ju med det.
Mm-hmm.
Och med man menar jag grekerna.
Ja, absolut. Och logos, läran om.
Och Aristoteles redogör ju då för andra teorier och observationer och sånt där som folk har gjort före honom och som man tror sig veta på den här tiden. Ofta är det då med tillhörande filosofiska resonemang. Han försöker förklara blixtar, orkaner och strömmarna i Egeiska havet och sådär. Han jobbar ju mycket med begreppen vind, vatten och jord helt enkelt. Sen finns det andra filosofer och vetenskapsmän på antiken som har tagit saken vidare som Epikuros som helt uteslöt gudarnas inblandning. Det gjorde väl Aristoteles med förstås. Alltså det var ju rena naturfenomen det här menar man ju på. Då.
Just det. Och en skicklig astronom kunde med hjälp av astronomiska betraktelser också utläsa mycket om vädret.
Mm.
Och det var det som skilde en vetenskapsman från en sjöman till exempel som genom erfarenhet, beprövad erfarenhet kunde säga att oj oj oj, nu håller det på att blåsa upp till storm.
Men man kunde ju inte utläsa riktigt så mycket som de trodde, menar jag, av planeternas rörelse, månen och solen och sånt där. Ptolemaos till exempel, som vi pratade om i avsnitt 469 om när grekerna kartlade jorden, han var ju framförallt kartograf och astronom. Men han menar ju att för någon som kunde säga hur planeterna rörde sig och hur solen rörde sig och månen kan det inte vara några som helst problem att räkna ut hur vädret ska bli.
Vad kan hindra honom, det här är ett citat, från att i varje givet ögonblick avgöra luftens karaktär och med hjälp av de rådande förhållandena slå fast exempelvis om vädret ska bli varmare eller våtare?
Mm. Här hade Ptolemaos också fel. För det är det, att hans premiss är ju, den är ju för sig att den som vet hur solen och planeterna rör sig kan också förutse vädret. Problemet är att han vet ju inte, fast han tror sig veta, hur planeterna rör sig.
Nej.
Han menar att allting rör sig runt jorden.
Ja.
Och så är det ju inte. Och då kan man ju inte förutse vädret heller.
Nej.
Det kan man inte göra ändå i och för sig.
Nej. Solens position på himlen påverkar ju såklart hur mycket solsken man får på en dag. Men det finns väldigt mycket annat som skapar väder.
Ja. En annan av de absolut första meteorologerna var greken Aratos.
Mm.
Och han skrev: om ett svart moln skymmer solens strålar och plötsligt mörker gör våld på dagens ljus. Bonde, gläd dig, för snart kommer ett uppfriskande regn. Och hade jag levt på den här tiden så hade jag också kunnat skriva det och gå till historien som en av de första meteorologerna faktiskt.
Ja.
Det och till och med din mage hade kunnat... En av de första meteorologerna i historien var Robin Olofssons mage, hade man kunnat skriva.
Ja, ja, det är en försiktig betraktelse.
Ja, det här bygger mycket på erfarenhet också, får man väl säga.
Ja.
Annars var det väl så att de som inte hela tiden gick runt och var filosofer, de tänkte väl i allmänhet att det var Zeus som låg bakom det här med åskan och sånt. Han var ju åskguden. Och lite senare då, i Norden så gav man ju den här rollen till Thor då, och hans hammare.
Så är det.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då ska vi ta oss vidare till den tidig moderna tiden, tänkte jag. Och börja närma oss den vetenskapliga revolutionen. Flera av de uppfinningar som behövs för att kunna mäta sånt som i sin tur behövs för att kunna göra prognoser kommer ju från den tidig moderna tiden. Nicolaus Cusanus uppfann på 1400-talet en luftfuktighetsmätare som då fungerade via en ulltråd som påverkades av luftfuktighet. Cusanus känner jag annars endast till eftersom den svenska filosofen Jonna Bornemark använder Cusanus idéer om kunnande för att kritisera svensk vård och skolas besatthet av det mätbara. Luftfuktighet, det kan vi mäta, bland annat tack vare Cusanus. Mm. Men flera av den målstyrda skolans mål går inte att mäta. Trots det lägger vi enorma resurser på att försöka mäta, vilket man kan kritisera via Cusanus, menar Jonna Bornemark. Jag var på en föreläsning med Jonna Bornemark en gång som Täby kommun anordnade. Mm. Där de ganska snart märkte att, oj, vi släppte in fienden.
Det här är inte till våran fördel här, inte.
Nej, exakt. Här har svensk näringsliv bokat en kommunist eller någonting. Som, jag vet inte vad man ska jämföra med. Det var väldigt spännande stämning där i lokalen.
Men, jag var ju inte med på den här föreläsningen, men jag antar att hon kritiserade all slags byråkrati och det här vansinnet som pågår. Och problemet är väl att många av dem som sitter och bokar de här föreläsarna då är ju diverse, vad ska man säga, biträdande rektorer. Det är väl ett koppel av dem. Och de har ju sina jobb på grund av att man behöver den här byråkratin. Så de tyckte väl att det var väldigt tråkigt att det skulle kritiseras.
Ja, hon hade ju gått på den gymnasieskola där jag jobbade. Så det var väl ett sätt att liksom bjuda in en gammal elev. Som alltså sen ställde sig där och uppmanade alla lärare att göra tyst motstånd genom att helt enkelt inte sköta sina byråkratiska arbetsuppgifter.
Och det här vill jag ansluta mig till, för att det är ju enda sättet att möjligen överleva som lärare, att man skiter i alla de här reglerna.
Ja. Jonna Bornemark, det är något av det finaste vi har i Sverige tycker jag, och om det är någon med makt som lyssnar på mig nu så skulle jag gärna vilja säga att hon får en ordentlig statlig inkomstgaranti, för vi är ett rikare land varje dag som Jonna Bornemark finns och tycker saker i det, tycker jag. 1643 byggdes den första barometern av Torricelli. Det var Galileos insikter som möjliggjorde konstruktionen av den här barometern. Mm. Och in på 1700-talet får vi dessutom bättre och bättre termometrar. Teknologin bakom termometern, att med sprit eller kvicksilver hitta ett sätt att pålitligt mäta temperatur, den fanns redan under 1600-talet, men redskapen i sig blev inte särskilt vetenskapligt brukbara innan först Daniel Gabriel Fahrenheit och sen Anders Celsius lanserade sina skalor. Så i mitten av 1700-talet fanns alla de redskap som behövs för att utföra de mest grundläggande delarna av en väderprognos, samla datan. Och dessutom kom stegvis viktiga insikter om vad luften består av, hur luften fungerar, hur moln fungerar samt hur vindar påverkas av, citat, lufthavets olikformiga uppvärmning. Det är ett citat från NE. Jag vågar inte formulera om det i rädsla av att göra påståendet felaktigt, vilket är väl ett tecken på att jag inte riktigt förstår vad det handlar om. Man hade alltså där någonstans 1600-1700-tal de mekaniska hjälpmedel, eller ja, helt enkelt de mätinstrument som behövdes, men det betyder inte att man kan förutspå vädret för den sakens skull. Då behöver man mycket mer data än vad man hade tillgång till, och dessutom behöver man helt andra teorier.
Ja, men alltså 1600-talet är ju seklet då man skaffar alla de här behändiga manikerna och dessutom är ett århundrade då man kommer på att man ska mäta allt man har här i omgivningen.
Ja, så är det. Och det skiner igenom i många vetenskaper, meteorologin ibland om. Även i Sverige så började man under det minst lika vetenskapliga 1700-talet att mer systematiskt ägna sig åt att studera väder. Och man var i Sverige och i Europa starkt påverkad av de naturlagar som vetenskapen blivit så skickliga att beskriva. Förhoppningen var att man kunde hitta en lagbundenhet i vädret. Anders Celsius nämner det där i Kungliga Vetenskapsakademin 1740, att kanske skulle man kunna förutspå regn på samma sätt som en astronom förutspår solförmörkelser.
Mm. Och här är han ju lite på samma linje som Ptolemaios ändå, ja. Fortfarande.
Ja, precis. För det finns ju inte någon sån lagbundenhet när det kommer till vädret.
Men det tänkte ju Celsius och de andra på 1700-talet, eftersom här vill man ju då hitta rationella förklaringar på allt under upplysningsårhundradet, och det vore ju så himla bekvämt om man kunde hitta den här lagbundenheten.
Det vore enormt skönt.
Och det är ju, det tar ju ett tag, va, innan man kommer på att det inte verkar finnas någon sån.
För kanske 3 år sedan så kom det en tv-serie som heter Escape from Dannemora, som handlar om en flykt från ett amerikanskt fängelse. Och varför jag bara vill nämna det kort är därför att en av mina favoritkaraktärer i modern fiktion kommer därifrån. Det är mannen till den kvinnliga vakt som hjälper fångarna att fly. Och han heter Lyle och är en mycket enkel människa. Så vid ett tillfälle så är de ute på en dubbeldejt. Hans hustru och några kollegor till henne. Och då får Lyle frågan, vad har du för intressen? Och då är han tyst länge och sen säger han att I'm a news and weather man. Something is always changing.
I'm a news and weather guy. Okay. Something's always changing. Keeps me on my toes.
Lyles intresse är nyheter och vädret. För det är alltid något som förändras. Och så är det ju med vädret. Det förändras hela tiden. Bortom vad en tilltänkt naturlag kan förklara. Det finns i alla fall inget enkelt sätt att bara titta på himlen och säga nu kommer solen och regnet och så. Utan man får mäta och räkna och sen göra prognoser.
Mm.
Samma berättelse återkommer i alla artiklar vi läst om meteorologins historia. Och det tror jag dels beror på att den är viktig, men också på att den så pedagogiskt visar det praktiska behovet av väderprognoser. Nu ska vi ta oss in på det stora genombrottet på 1800-talet. I mitten av seklet, 1853, så ramlade Europa på grund av sina olika intressen i Svarta havet och Mellanöstern in i Krimkriget. Storbritannien, Frankrike och Osmanska riket krigade mot Ryssland. Krimkriget i sig är superintressant om man är historiskt lagd, eftersom det var det första moderna kriget i ganska många avseenden. I den meningen av att det präglas av nya modernare vapen, av järnvägar, av krigsfotografierna, av Florence Nightingale och den moderna sjukvården och av telegrafen. Detta revolutionerande teknologiska genombrott. 1854 skadades allvarligt en fransk-brittisk flotta som guppade där i Svarta havet när den hamnade i klorna på ett riktigt kraftigt stormoväder. Mm. Det här är en berättelse man känner igen från historien. Det är när det ska komma persiska skepp för att krossa uppstudsiga greker, då fastnar de i en storm och massa skepp sjunker.
Ja, eller romerska och kartagiska skepp som fullständigt krossas under första punska kriget.
Just det. Gång efter annan under historien har man förlorat massor med skepp i fruktansvärda stormar. Och det har ju varit ett ofrånkomligt faktum, så är det. Så är sjökrigsföring. Ibland blåser det. Och då kan det gå riktigt illa. Men, måste det vara så? För i fallet 1854 så kunde man rätt tydligt i efterhand se att stormen, den hade ju rört sig från Västeuropa ner mot Svarta havet. Och inte nog med att man hade kunskapen som krävdes för att se det här, utan man hade ju också telegrafin. Det gick ju ledningar. Man hade kunnat berätta att hörni, nu kommer stormen, ner med segel. Lätta ankar, eller skicka ner ankaret. Vad man nu behöver göra med ankaret.
Man behöver skicka ner ankaret i en hamn, fattar du väl? Vad man nu behöver göra. Ja, för visst är det så att telegrafen skickar iväg signaler snabbare än vad vädret går.
Ja, det är korrekt uppfattat.
Ja, och det är ju det som är hela grejen. För då kan man alltså varna för att hörni, där borta nu kommer det här.
Exakt.
Sen vet man ju inte exakt hur vindarna går och sådär. Men man kan väl ungefär räkna ut att är den här nu så borde den vara där, ungefär där. Sen.
Ja, i det här fallet så hade man kunnat rädda ganska många skepp genom att skicka en varning. Daniel Rydén, han inleder en artikel i Populärhistoria om ämnet med en scen där en irländsk forskare står inför ett av de viktiga brittiska vetenskapliga samfunden. Och så börjar han prata om att nu har vi äntligen allting på plats.
John Ball heter han.
Just det. Och framförallt telegrafen, för den förändrar allt för oss. Störningar i atmosfären, där ett citat, alltså det vi kallar väder, tycks inte röra sig fortare än ungefär 20 miles i timmen, säger han. Som ett nät av telegrafstationer som har en räckvidd på 500 miles i alla riktningar skulle vi kunna räkna ut kommande väder på en given plats 24 timmar i förväg. Och det är ju helt riktigt. Och det märker man ju. För nu samtidigt, egentligen överallt, börjar också den här nya teknologins möjligheter realiseras. I Frankrike byggdes observationsplatser upp med telegrafanslutning som varje dag skulle rapportera in data till Paris. 1858 gjorde man samma sak i Sverige. Från Haparanda och Härnösand och Stockholm samlade man in väderdata som i sin tur rapporterades till Paris. Axel Johan Erdman, medlem av Kungliga Vetenskapsakademin, tog i mitten av 1800-talet initiativ att installera mätutrustning på 13 olika fyrar. Också bra grejer det. Bra data. Mer sånt. Så man samlar in massa data och så kan man börja göra prognoser. Den som kanske är först ut är amerikanen Joseph Henry vid Smithsonian Institute i Washington. Från 1856 så började han ta fram färdiga väderkartor av all den data som mättes samtidigt och rapporterades till honom via telegrafen. Och så kunde han skriva, det här verkar bli vädret kommande dygnet. Så nu är man verkligen genombrottet nära, om det inte redan har kommit.
Ja, så är det. Men meteorologerna, de slåss ju i motvind. Mm. Folk var skeptiska helt enkelt. Vad kan de här meteorologerna som inte bönder eller sjöfarare redan vet, tänkte de. Det var en chefsmeteorolog i London som heter Fitzroy som försökte 1861 förklara att det här det är något annat än profetior och spådomar, som han sa.
Mm.
Termen prognos, det här är ett citat, termen prognos är strikt förbehållen den uppfattning som är resultatet av en vetenskaplig observation och kalkyl.
Ja.
Det här är alltså inte det här gamla vanliga som man har hållit på med i århundraden, att med kanske hjälp av astrologi eller annat hokus pokus försöka lista ut vädret. Utan det här är en vetenskap.
Ja.
Och det är det som leder fram till en prognos.
Exakt. Det är inte min magkänsla.
Nej,
jag har en magkänsla, jag åker till nyhetsstudion. Jag tycker det känns som, nu kommer solen.
Ja, först hade vi Robin Olofssons magkänsla och sen fick vi viktiga prognoser.
Exakt.
Det är det han menar.
Ja, det finns ju ett mellansteg som är den här skickliga bonden och sjömannen som har ännu lite bättre magkänsla.
Mm. Då backar vi lite grann här. 1802 höll nämligen apotekaren och amatörmeteorologen Luke Howard ett föredrag där han då presenterade sina tankar på hur olika moln uppkommer.
Mm.
Dessutom passade han på då att ge de här molnen passande namn under det här föredraget. Och Carl von Linné var ju en av hans idoler här i livet. Han var väldigt inspirerad av Linné och därför så gav han molnen latinska namn. Och funkar det här på växter och djur, tänkte han, då funkar det väl på moln. Och så fick de heta Cirrus, Cumulus, Stratus och Nimbus och sådär. Och det fanns ju andra namnvarianter också som florerade på moln här, så det var inte så att det var självklart att just Howards terminologi skulle bli allmänt vedertagen. Howard blev ju med tiden dock en väldigt stor stjärna här, som turnerade runt faktiskt med olika föredrag och hade stor publik och skådare, alltså jättestora mängder människor som satt och var superintresserade av det här.
Det är sällan en vetenskaplig nomenklatur drar så stora folkmängder.
Ja, det är sällan, men det var så, och det var som att hela det tidiga 1800-talet gick runt och var proppfullt med massa Robin Olofssons folk då.
Ja, det är också det bästa seklet.
Ja, alla var lika intresserade av sånt här som du var.
Ja.
Då. Och det är någon slags ironi i att Howard själv då kommer från den här förnuftiga upplysningen. Han vill förklara och klassificera med sina observationer, och han skriver essäer och håller föredrag och är med och inspirerar till en hel genre som är nästa stora rörelse. För romantiken kommer ju som en reaktion på allt det där förnuftiga.
Ja.
Men molnen har ju något, va? Det blir högintressant även för romantikerna. Först vill jag bara säga att det har nämligen gått rätt många avsnitt sen här nu sen jag nämnde den grekiska komediförfattaren Aristofanes.
Ja, men nu får vi in honom igen.
Jag måste nämna honom här nu, ja. För han har i det här sammanhanget, han har ju då skrivit pjäsen Molnen redan år 423 f.Kr. Där han då håller på att förlöjliga Sokrates och sådär. Och det gör han så till en grad att senare påstod att det var pjäsen Molnen som gjorde att atenarna vände sig mot honom. Så det var Aristofanes fel då, enligt Sokrates, att han blev att han sen fick ta livet av sig.
Ja. Men det passar den romantiska människan att ligga på rygg i gräset, suga på ett grässtrå och titta upp i molnen, se former, eller ännu hellre stå och blicka ut över dramatiska mörka molnformationer när det håller på att blåsa upp till storm.
Ja, precis. Nu var det här en bra stund för romantiken.
Som Aristofanes var verksam, ja.
Ja, precis. Det hade alltså förekommit inom kulturen för det här med moln, va?
Ja.
Men det är ju under romantiken som den verkliga högkonjunkturen för moln kommer att stå. Och det här tar då Johan Lundberg upp i en gammal understräckare i SvD. En romantiker som kan nämnas här är ju en kompis till dig. Förstås då, Percy Shelley. Han skrev dikten The Cloud som publicerades 1820. Där han då filosoferar över människans förgänglighet med hjälp av moln. Han skriver: vi är som moln som slöjar nattens månsken. Hur rastlöst de far fram och tindrar själver, tecknar strimmors ljus i mörkret, som dock natten sluter sig och de dör för evigt bort. Precis som människan, alltså. Livet är förgängligt, kommer och går och upplöses intet.
Allt som lever är förgängligt, om något kunde vara evigt. Hur man än beter sig är det kört.
Ja, det här är ju någon mer modern pop. Människa som är den här Alkberg nu.
Ja, det är Alkbergsnitt.
Ja, det har jag lärt mig av dig. För det är inte första gången nämligen som du citerar honom. Men ändå. I Sverige så har vi då Erik Johan Stagnelius på samma tema som Kelly. Och även Stagnelius dikt heter Molnet. Handlar också om alltings förgänglighet, och han beskriver även molnens förändlighet, vilket påminner lite grann om Howards klassificering av de här olika molnen då. Stagnelius skriver: en annan här av lånat månsken smilar vid återskenet ifrån solens pilar, av guld och diamanter denna glimmar. En gråter lågt den höstliga naturen, en låter gällt sitt veda dunderskalla. Högst svävar än i vårliga asuren. Och det är väl, är det kumulusmolnen som är den sista kanske, som svävar högt i, mot blå himmel, eller?
Det är möjligt. Jag ska erkänna att jag är ganska dålig på de här olika molnen. Cumulus är ju, har ju fått ge namn till skoltidningen på Åva gymnasium, för att återvända till Täby för typ tredje gången i det här avsnittet. Men jag kan inte svara på det här.
Det är väl stackmolnen. Jag som geografilärare här får åtminstone någon slags koll på det. Och det, det borde ju vara det sista han syftar på då.
Just det.
Även konstnärer har ju då fastnat i det här molntänkandet förstås. Vi har den svenska romantiken Marcus Larsson, en ny bekantskap för mig, men ta med tusan vilken molnmålare.
Ja, de är, alltså, gillar man moln så är ju romantiska konstnärer helt rätt. Jag är ju en Caspar David Friedrich kille.
Det, man ska det är
alltid,
det.
Ja, man ska alltid ha en Caspar David Friedrich hemma. Gärna med, jag har, det är ett stort skepp på min.
Mm.
Mycket vatten, mycket moln.
Intressant. Vi fäller först in britten John Constable som då var extra besatt av det här. Han höll på då under sommaren 1821-1822 att studera moln väldigt mycket ingående och höll på att måla av de här av vetenskapliga skäl. Och på baksidan av hans molnmålningar så fanns det noteringar om var och när de hade målats.
Just det.
Som en slags dokumentation då. Men det var inte alltid romantikerna uppskattade vetenskapen för att försöka tygla de här molnen på samma sätt som Constable gjorde. Han tyckte att man kunde blanda så att säga vetenskapligt angreppssätt och det här konstnärliga.
Mm.
Goethe var ju likadan egentligen, han var en sån här Howard-fan då som tyckte att ja, men det här var ju spännande grej. Alla de här är ju ganska inspirerade av Howard som gjorde den här indelningen av målen från början.
De jobbar ju mycket så, romantikerna, de är jätteinspirerade av en vetenskaplig insikt eller genombrott och så sen så använder man det för att lite mer fritt bara låta sig svepas med.
Precis. Och Goethe då, han tog ju på sig att försöka introducera Luke Howards klassificering i kulturvärlden bland annat då. Och då ville ju Goethe att just landskapsmålaren Caspar David Friedrich skulle måla illustrationerna till Howards essä om de här molnen. Alltså din favorit här. Du har ju tydligen då en Friedrich hemma här, säger jag. Ja. Jaha.
Inte, det inte ett original tyvärr.
Nej, det är inte det. Nej, okej. Okay. Annars hade du... Det hade väl varit något
det. Ja, ah, det är... Nu pratar vi.
Men det här ville inte Friedrich vara med om. Han var ju då uttryckligen emot Howards meteorologiska projekt. Eftersom vetenskapen ska ju inte försöka, citat, tvinga in det fria och luftiga molnen i en rigid ordning och klassificering.
Nej.
Nej, det var ju... Molnens själva väsen var ju att vara svårfångade och gåtlika symboler för frihet.
Mycket bra romantiker.
Ja, så han tackade nej till det här gigget kan man säga, och Goethe fick gå därifrån med svansen mellan benen.
Ja.
Och det tillför ju något då att du är en Friedrich-fantast. Hur som helst, Howard själv, han dog 1864, då var han 91 år gammal. Och vid det laget så hade ju ganska mycket hänt inom meteorologin sen han började prata om det här 1802.
Mm.
Men jag tänkte att vi skulle få med det här att moln och vädervurm var någonting som slog igenom inom andra områden än just den konkreta meteorologin också.
Just det.
Men för att återvända till meteorologin så var det bland annat på Uppsala universitet som det hade hänt grejer också. Och i synnerhet genom en Hugo Hildebrandsson som var professor i meteorologi från 1878.
Ja, Hugo Hildebrand Hildebrandsson.
Ja, om man vill ha med mellannamnet.
Ja, det är ju sällan man får en sån fin allitteration.
Han hade uppmuntrat till försök att samarbeta över nationsgränserna. Vädret verkade ju faktiskt inte bry sig om de här gränserna.
Varje land hade inte sina egna moln.
Nej, och det här kan vi sitta och skratta åt. Men det var ju faktiskt något man trodde. De här uppfattningarna fanns ju på den här tiden att molnen var unika för de olika nationerna beroende på hur landskapet var utformat.
Ja.
Och det här var ju han inte övertygad om då. Och det här gjorde ju då att varje land hade ju sina egna meteorologiska bekymmer, menar man på då. Och förvisso delade man ju, som du sa innan, information mycket mellan länderna beroende på hur man tänkte sig att vädret skulle röra sig och så. Men det fanns ju alltså meteorologer ända in på 1880-talet som menade att molnen var olika i olika länder och såg olika ut.
Endast Sverige svenska moln har.
Ja, det är en parafras om något annat.
Ja, men ja, så är det ju inte, såklart. Och det är nästan lite så här gullig idé att man tänker, de här tyska forskarna som går omkring och spanar uppåt och tänker, oj vad, Alperna och skogarna och så skapar speciella moln. Och så är det någon britt som står där och det är ömolnen, va? De är någonting särskilt. Det är intressant med mycket vetenskap, men det här är ett extra bra exempel på det. Att det arbete som kräver internationellt tänkande och internationellt samarbete i en tid som är nationalitetens verkliga tidevarv.
Mm.
Och man måste gå emot den allmänna strömningen i många avseenden.
Ja, han försöker ju få till Hildebrandsson alltså en etablerad internationell klassificering av de här molntyperna. För Howards terminologi har ju fortfarande inte helt satt sig.
Nej.
Hos alla, eftersom man inte riktigt har kommit fram till något internationellt samarbete än. Men Hildebrandsson försöker få till sådana här internationella meteorologkonferenser, kongresser eller vad vi ska kalla det. Mm. 1873 så grundas ju i Sverige statens meteorologiska centralanstalt i alla fall. Och samma år, 1873, så tillsätts också en internationell kommitté i Wien. Och det här är ju Hildebrandsson mycket nöjd över, för han har ju jobbat för det här. Och med någon form av linjansk entusiasm så tar han på sig att leda projektet att fotografera moln runt om i världen.
Mm.
Det här gör han inte helt själv, utan precis som Linné så har han hjälp då. Och till exempel då av en brittisk meteorolog som heter Ralph Abercrombie. Och framförallt är det ju Abercrombie som åker runt och fotograferar moln på olika platser i världen under 2 års tid i mitten på 1880-talet.
Mm, exakt.
Och det är det här som leder till den säkra slutsatsen att moln såg likadana ut runt om i hela världen.
Mm. Och 1894 av den anledningen står Uppsala universitet som värd för en vetenskaplig konferens. Då Hildebrandsson har skickat ut inbjudningskort till alla de ledande meteorologerna. Han har tagit fram ett förslag till klassificering som bygger vidare på de här latinska termerna som hade gällt i nästan ett sekel, lite inofficiellt. Och så sitter man och klassificerar bilderna, molnen, vad är det för olika typ av moln, ta fram en slags atlas, en vedertagen, en nomenklatur, det är så töntigt ord, men man beslutar vad vi har för olika typer av moln och vad de ska heta.
Ja, och så bestämmer man det. Man antar ju helt enkelt Howards terminologi att ge dem latinska namn.
Ja.
Och sen har vi de här över grupperna som Howard redan har namngett, men det finns ju massor med andra. Det är ju hela familjer och släktkombinationer hit och dit här. Ja. Det har utvecklats sedan början på 1800-talet, om man säger så.
Exakt.
Man har observerat fler varianter. Och i Sverige så hade man ju alltså börjat med dagliga väderprognoser redan i juli 1880 som publicerades och sådär. Och det är svårt att överskatta järnvägens roll och betydelse överlag.
Ja.
Det har ju inte bara bidragit till fenomenet nyårsfirande, utan det är också i samarbete med järnvägen som väderrapporterna etableras. För prognoserna skickas ju då via telegraf till tågstationerna i landet och sen spikar man upp dem på varenda tågstation så att folk kan se där vad man har tänkt sig att det ska bli för väder.
Underbart med namnen på moln. Underbart med telegrafens linjer som löpte över hela kontinenten. Härligt, fint, härligt. Men hur träffsäker var vetenskapen vid sekelskiftet? inte särskilt. Om vi för en kort stund tillåter oss att tänka fritt enligt klimatläran, alltså Montesquieus gamla klimatlära, ingen modern klimatlära, den som gjorde gällande att det klimat som olika folk lever i påverkar deras karaktär. De sega nordborna som av kylan inte fått samma intellektuella elegans som exempelvis fransmännen.
Nej, men det är hårt virke.
Exakt. Om vi accepterar den läran som sann, det är den inte. Men det behöver inte förhindra oss från att använda den. Vilken grupp har bäst förutsättningar för att bli framgångsrika meteorologer? Var finns det mest väder?
Jag höll på att säga britterna, men, ja. Men jag vet ju att det är norrmännen vi ska till.
Ja, nej, det är inte britterna. Britterna, de är konservativa. Det är deras utmärkande drag.
Ja, men det regnar.
Ja, det regnar mycket. Ja. Men det har ändå inte satt sig i meteorologi. Och det är absolut inte fransmännen. De har för mycket bra väder. Inte heller är det svenskarna, utan som du säger, det är givetvis norrmännen. En gammal kollega till mig berättade en gång en ganska kul historia. Det handlade om hennes sons SO-lärare. Och den här läraren skrev frågor till läxförhören genom att slumpmässigt välja ut meningar i läroboken. Alldeles oavsett om frågan i sig blev logisk eller inte. Mm. Så en gång när hon skulle sätta sig ner för att hjälpa sitt barn med läxan så tog hon upp hans anteckningar. Och så hörde hon sig själv läsa frågan: vad har inte Norge? Vilken jävla fråga det är ändå.
Ja, vad har de inte egentligen?
Ja, den öppnar ju för skämtande, det gör den. Man kan säga mycket roliga saker. Men rätt svar på den frågan var regnfria dagar.
Just det.
Ja, hela tiden regn, någonstans i Norge, regnare. Och den här berättelsen, avsedd att få en att fundera över vilka människor som egentligen jobbar i svensk skola, lär oss i själva verket någonting viktigt visade sig, nämligen varför Norge under det tidiga 1900-talet revolutionerade meteorologin. De har inga regnfria dagar. Kanske. Jag har inte kollat det här om Norge verkligen inte har en enda regnfri dag på ett år. Men det regnar ju mycket, det gör det.
Det här beror på bergen och att luftmassor stiger när de träffar på bergen.
Just det. Fysikern Wilhelm Bjerknes, han var norrman, ursprungligen verksam vid Stockholms högskola, publicerade 1904 en teori som föreslog en matematisk modell för att beräkna väderutveckling. Otroligt bra grejer såklart. Men som Jonas Cederqvist skriver i Populärhistoria så var det knappast praktiskt genomförbart vid den tidpunkten, eftersom det skulle krävas 64 000 heltidsarbetande matematiker som hade behövt sitta och räkna, rita upp liggande stolen, pyssla med räknestickorna, vässa blyertspennorna. Det går inte. Men det var en fungerande vetenskaplig teori som egentligen endast behöver datorkraft för att revolutionera disciplinen. Endast datorkraft är ju... Har man inte datorkraft är det ingen liten förändring som sker. Men vet man att det kommer datorer, då märker man att nu börjar saker och ting falla in i sitt rätta tillstånd här. Bjerknes kommer grunda det meteorologiska institut i norska Bergen som ligger till grund för Bergenskolan. Och från tidigt 1920-tal och framåt så kommer människor som Thor Bergeron, Carl Gustav Rosby, tappade jag norskan där, Jakob Bjerknes, sonen till pappa Willen, och Halvor Solberg sammanställa väderobservationer som då kommer samtidigt från ett stort område. För det är ju viktigt här att mätningarna har en samtidighet, så man vet så här såg det ut precis då på många olika ställen. Och vad de kunde göra då var att hålla koll på lågtryckens uppbyggnad. Och man tog fram flera helt centrala meteorologiska begrepp och idéer om fronter, om luftmassor och massa annat. Alltså, i klartext, i fronterna mellan varma och kalla luftmassor bildas jättemycket väder.
Mm.
Det är ju Bergenskolans, som jag har förstått det, viktigaste insikt.
Är inte de som kommer med själva begreppen kall- och varmfront och sånt också?
Jo, jag tror det. Luftmassorna Är de lite grann som antika arméer där fronter slår mot varandra? Det måste ju vara därifrån bildspråket kommer. Alltså inte just antiken, men att luftmassorna är som arméer. Och när de slår mot varandra, där bildas väder.
Alltså, nu är ju du som är experten här. Jag vet inte vad man säger i... Jag har aldrig hört den här jämförelsen, men jag är inte heller... Jag zoomar ju ut när det här börjar prata som på tv.
Ja, okej. Okay. Ja. Oklart i så fall vad flyglarna är. Men det där kan vi låta vara osagt. Meteorologin, det blir den moderna vetenskap som vi känner igen från mitten av 1900-talet. Och då handlar det om datorer som kan använda bland andra norrmännens teorier. Dessutom får vi vädersatelliter. Tiros 1 skjuts upp 1960. Då är vi bara 12 år från att John Pohlman för första gången ställer sig i rutan och börjar rita upp högtryck över Kvarken.
Hej. Ja, nu ska vi ta en titt på vädret här de närmaste dagarna. Det har ju hänt en hel del sedan förra lördagen. Det har kommit snö i Sydsverige. Och det var väl rätt så många av er som blev glada för det.
När vi ändå pratar om väder och vind här just nu i allmänhet, så måste man väl säga att de mest indianionslika meteorologerna, det var ju orkanjägarna som liksom satte sitt flygplan från juli 1943, då man gjorde det första gången, amerikaner var det här, åker rakt in i en orkan och hamnar då i ögat där det är helt lugnt, och runt omkring så bara far helvetet runt, och sen där inne då så kan man mäta lufttryck, och man kan också sända rapporter inifrån och ut för att liksom visa vart den här orkanen på väg. Och det här höll man på med då ända fram till 1960-talet, då man fick annan teknik som gjorde att man inte behövde riskera liv och läm på det här sättet. För det hände ju olyckor då och då faktiskt, även om det inte hände så ofta som man skulle kunna tro. Men det var någon som åkte in, och när han väl tog sig in i stormens öga där, så tänkte han att då blir skönt när jag kommer in där, då är det lugnt. Ja, då var det ju hur många fåglar som helst som hade liksom samlats i ögat också, för det var ju lugnt, och de höll på att flockas runt där, och det var ju inte bra för motorer och rutor och annat, så att det blev ju i naturen att man klarade sig den gången. Ja, men det här är väl ändå häftiga grejer som de höll på med, får man ju säga.
Ja, verkligen. Vi pratade innan vi satte igång mikrofonerna om vilket stort fan jag var av filmen Twister. Ja. Jag var ju unga tonåren. Såg den gång efter annan, om tornadojägarna. Och där hade de ju en massa såna här små bollar som skulle leverera data.
Just det.
Som skulle sugas upp. Den där bilden kan jag få framför mig, det är Philip Seymour Hoffmans karaktär som vägrar lämna en jättestor farlig tornado, för han måste få upp de här små bollarna i den.
Det... Ja, men då är man hängiven jobbet.
Going green. Greenage. Saddle up. You got it, boss.
Så är det, nu är det här fiktiva forskare, ska man komma ihåg, men det är den mest Indiana Jones liknande meteorolog som jag kan tänka mig.
Numera så har vi ju då genomgått en häftig datorisering förstås inom det här området. Det finns massor med väderstationer, satelliter som du nämnde, ballonger som mäter på alla möjliga och omöjliga platser. Och det är hur mycket data som helst helt enkelt på både marken och genom alla olika skikt i atmosfären. Det är väldigt tredimensionellt det här.
Ja, så är det. Och insikten om de olika skikten som finns ovanför oss var ju också en central del i meteorologins historia. Vi har inte nämnt allting såklart.
Nej, bara det här med jetströmmarna när man kom på att det fanns sådana liksom.
Då är man långt ifrån Ptolemaios idéer om hur lätt man skulle kunna göra det här. Bara se vart stjärnorna och månen står och sen bara slå fast lite sanningar. I Cederqvists artikel från 2007 så uttalar sig Erland Källén, professor, numera emeritus vid meteorologiska institutionen på Stockholms universitet. Han säger: Osäkerheter i observationsunderlaget gör att atmosfärens förutsägbarhet är begränsad till cirka 2 veckor, även om vi skulle lyckas utarbeta perfekta modeller.
Mm.
Och men sammanfattningen som Cederqvist gör där är att 2007 så var prognoser användbara cirka 7 dagar framåt. Och då hade man ändå flyttat fram gränsen under 30 år, nästan fördubblat den. För 30 år sedan så var det 3-4 dagar man med hyfsad säkerhet kunde säga. 2007 är ju 15 år sedan ungefär, och man har gjort framsteg sedan dess som handlar om att man tar bort förenklingar från väderekvationerna, samtidigt som datan i allt större utsträckning inte beräknas utifrån ett givet ögonblick, en stillbild av historien, utan kontinuerligt. Man får ju ny data hela tiden. Så det är väl typ 10 dagar som vi med någon sorts säkerhet under bra förutsättningar kan förutspå, prognostisera vädret.
Ja, precis. Det är skillnad på att förutspå och göra en prognos.
Ja, precis. Och det verkar ju som att den dagen vetenskapen är perfekt, då kommer vi kunna se 14 dagar in i framtiden.
Ja, för längre säger de ju, går inte.
Nej, exakt. Det är nog för att rädda en flotta i Svarta havet.
Ja.
Men det går inte att planera in sitt bröllop på en solig dag eller besluta huruvida man ska stanna hemma i Sverige på semestern.
Och ändå var det lite grann som att du planerade in ditt bröllop efter en förhoppning om hur vädret brukar vara i slutet på juni.
Ja, men det kan man ju göra. Man kan ju utgå ifrån snitttemperaturer och sen bara tänka att nu har jag gett mig själv så bra odds jag kan få.
Eller så kan man göra som de gjorde förr i tiden på magkänsletiden. Förutspå saker och ting. Och min mage, jag känner i magen att det börjar bli dags för lunch. Och därmed är det väl dags att avrunda avsnittet, säger min mage.
Ja, jag tycker att vi ger din mage rätt i det. Och så säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Vi är tillbaka nästa vecka med någonting helt nytt. Vi ska också tacka Jonathan Petersson som har klippt det här avsnittet. Hör gärna av er på Facebook, skicka ett mejl. Det är alltid kul. Ha det bra där ute. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då med er!
Hej, hej!
Över västra Ryssland finns en högtrycksrygg. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak och Kattegat. Utsikten till imorgon kväll. Och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Syd eller sydväst 14-19 meter per sekund. Imorgon bitti avtagande till 10 till kuling 15. Imorgon eftermiddag på västra delen vridande till omkring nord och ytterligare avtagande till 3 till 8. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Skagerrak och Kattegat, sydväst 7-11. Senare i natt syd och ökande till 11 till kuling 16. Imorgon mitt på dagen tillfälligt något avtagande. Till kvällen åter 11 till kuling 16. Från sent i natt, tidvis regn med måttlig till dålig sikt.